Välkomna tillbaka till Daniel-serien. Vi befinner oss i mitten på det sjunde kapitlet. Det är det kapitel som talar om de fyra djuren och sedan om människosonen och hans rike. Vi har redan talat om innebörden av de fyra djuren och ska börja med vers 13 ikväll. Sedan fick jag i min syn om natten se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han nalkades den gamle och fördes fram inför honom. En som liknade en människoson, står det här. Vi förstår ju av bilden att det är en gudomlig person. Ty vi känner igen uttrycket att komma med eller på himmelens skyar. Det är någonting som bara sägs om Gud själv. Det finns många sådana texter, framförallt i Saltaren. Herren, han kommer på himmelens skyar. Men det märkliga är här att denne gudomlige person, Gud själv, som kommer på himmelens skyar, han liknar en människoson. Med andra ord måste det vara den andra personen i gudomen. Och man ska komma ihåg detta, att han är både Gud och människa, såsom uppstånden och uppfaren till himmelen för att sedan komma igen och döma levande och döda, så är han också alltjämt människa. Han liknar en människoson. Han har antagit människonatur. Och det är alltså det märkliga som Daniel här ser. Att när Gud kommer för att döma, så kommer en person som liknar en människoson. Att nu människosonen är den utlovade Messias, det har många förstått sedan länge. Henoksboken talar 14 gånger om människosonen i kapitel 37-71. Och där framgår det att människosonen är Messias. Men för bibelkritiken är detta självklara, inte självklart. Man menar istället att människosonen är ett uttryck för ett rike. I den nya bibelöversättningen från 1981, där står det i en förklarande not att människosonen är det judiska riket. En ganska underlig uppfattning, men den har förmodligen sin grund i att det i 18:e versen står: men sedan skall den högstes heliga undfå riket och ta det i besittning för evig tid, ja, för evigheters evighet. Och sedan längre fram i den 22:a versen så står det: till dess att den gamle kom och rätt blev skipad åt den högstes heliga, och tiden var inne då det heliga fick ta riket i besittning. Och sedan i 27:e versen: men rike och välde och storhet utöver alla riken under himmelen skall givas åt den högstes heligas folk, eller åt den högstes heliga folk. Dess rike, eller kanske bättre översatt, hans rike skall vara ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda. Det, står det här, Theodotion har honom, skall lyda honom. Utifrån de här verserna så har man satt likhetstecken mellan människosonen och riket. Men det är ganska underligt att göra detta. Människosonen, det är Guds son. Det är den andra personen i gudomen som är både Gud och människa. Att riket förbinds med honom har ju sin grund i att han representerar det eviga riket. Människosonen är huvudet, är konungen i riket. Och när han kommer, så kommer han också för att uppenbara sitt eviga rike och låta alla troende ta detta rike till fullo i besittning. Låt oss se närmare hur det står här i texten. Människosonen kommer, och det står att han nalkades den gamle, och det har vi redan sett tidigare, att den gamle, det är Gud själv. Han kallas för den gamle eftersom han är den evige. Han fanns alltså när världshistorien började. Han är den evige. Och vi ser då att denne gudomlige person är inte identisk med fadern. Det är två olika personer, men samtidigt är människosonen gudomlig. Ja, han är av samma väsen som fadern. Människosonen kommer nu för att döma, för att hålla dom. Nu är alla väldens och jordiska rikens tid slut. Och nu återstår bara det rike som aldrig kan och skall gå under. Åt denne, står det i 14 versen, gavs välde och ära och rike. Och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som icke skall tas ifrån honom. Hans rike skall icke förstöras. Här lägger vi märke till kontrasten gentemot alla andra riken som det har talats om tidigare. De är stora, de är mäktiga, de är övermåttan förskräckliga, och de är och kan vara en plåga för Guds barn. De kan tyrannisera och förfölja, men de går under. Det här riket däremot, det går aldrig under. Det kan icke förstöras, står det. Det är ett evigt rike. Jesus anspelar ju på de här orden flera gånger enligt evangelierna. Och när det i Jesu ord i Matteus 28:18-20 sägs: mig är given all makt i himlen på jorden, så är det en direkt anknytning till den här versen. Åt honom är given det eviga väldet, och det kan aldrig tas ifrån honom. Hans rike skall icke förstöras. Från den 15 till och med den 28 versen ges så synens tolkning, och vi ska läsa den. Då kände jag Daniel i min ande. Då kände jag Daniel, min ande, oroas i sin boning, och den syn som jag hade haft förskräckte mig. Jag gick fram till en av dem som stod där och bad honom om en tillförlitlig förklaring på allt detta, och han svarade mig och sade mig uttydningen därpå. Och så kommer uttydningen. Låt mig först säga ett par saker om detta att Daniel blev orolig och förskräckt. Det kommer Daniel tillbaka till flera gånger i det följande, i 8:e, 9:e, 10:e kapitlen. Och det som förskräcker honom är tydligen detta att så mycket ont och förfärligt ska hända i världen. Ska inte Guds rike snart upprättas och Guds herravälde snart bli synligt, så att alla andra som egentligen inte har någon makt ska upphöra med att fördärva och förstöra? Daniel har nu sett att det ena riket efter det andra ska komma, förfärliga riken. Och det är detta som gör att han bävar och förskräckes. Nu får han förklaringen av de fyra stora djuren från vers 17. De fyra stora djuren betyder att fyra konungar ska uppstå på jorden. Uttrycket fyra konungar betyder inte att det ska bara bli fyra kungar. Det ser vi av det följande, där det talas om Det tio hornen betyder tio kungar ska uppstå. Bara inom ett av rikerna. Nej, uttrycket fyra kungar brukas på typiskt semitisk vis. Så att kungar är benämningen för riken. Man använder gärna ett konkret ord som kung för något mer abstrakt, nämligen ett rike. Kungarna representerar det mer abstrakta rikena. Då det står fyra kungar så är det alltså liktydigt med fyra riken. Det här går ju igen när det gäller benämningen, den gamla benämningen på Samuelsböckerna och kungaböckerna. De kallas av gammalt för första kungen och andra och tredje och fjärde kungen. Och det låter konstigt och då säger vi istället kungariket. Första kungariket, andra kungariket eller första kungaboken, andra kungaboken och tredje och fjärde. Man kallade ju en gång första och andra Samuelsboken för första och andra kungen. Det är frågan om fyra riken. Men sedan skall den högstes heliga undfå riket och ta det till besittning för evig tid, ja för evigheters evighet. Alltså, först när Gud kommer tillbaka, när människosonen, Guds son, kommer till dom och förgör alla yttre världsliga riken, först då träder Guds rike fram synligt och stort för oss. Fram till dess är det fördolt och förtryckt. Det är ganska tydligt och klart. Men sedan skall den högstes heliga undfå riket och ta det i besittning för evig tid. Ja, för evigheters evigheter. Alltså först då, först sedan, efter dessa fyra rikens tid. Därefter ville jag ha tillförlitlig förklaring angående det fjärde djuret som var olikt alla de andra, det som var så övermåttan förskräckligt och hade tänder av järn och klor av koppar, det som uppslukade och krossade och sedan trampade under fötterna vad som blev kvar. Så och angående de tio hornen på dess huvud och angående det nya hornet, det som sedan sköt upp och för vilket tre andra föll av. Det hornet som hade ögon och en mun, som talade stora ord, det som var större att skåda än det övriga. Det hornet som jag och hade sett föra krig mot det heliga och bli dem övermäktigt, eller kanske bättre översatt, och härska över dem. Till dess att den gamle kom och rätt blev skipad åt den högstes heliga och tiden var inne då det heliga fick ta riket i besittning. Alltså fram till dess att den gamle kom och därmed också människosonen på himmelens skyar. Ja, detta fjärde rike som är så stort, som omfattar så mycket. Vad handlar det om? Ja, bibelkritiken kan ju inte tänka sig att det syftar på allt vad världslig makt och världsliga riken heter fram till den yttersta domen. I så fall är ju Daniel en mycket märklig profet. Utan man vill göra gällande att det fjärde riket, det sträcker sig inte längre än till författarens egen tid. I så fall kan ju författaren med lätthet tala om det. Det går inte utöver hans egen tid. Han profeterar inte. Och eftersom man antar att författaren lever på 160-talet före Kristus, så kan då det här inte handla om romarriket och allt vad som följer därefter. Då romarriket tar upp den hellenistiska andan och vi har just den anda och den typ av riken som ännu finns. Utan det här kan bara syfta på det grekiska riket och fram till och med Seleukiderriket i Syrien, alldeles norr om Palestina, och fram till 160-talet före Kristus. Men det är ju en orimlig tolkning. Vi har redan sett gång på gång att det grekiska riket är redan avhandlat det föregår detta fjärde rike. Det måste med andra ord vara det romerska riket. Och det nya hornet som kommer, det som talade stora ord och som både har världslig och andlig makt, det måste vara det rike som växer upp inom det romerska riket, nämligen Vatikanstaten eller påvedömet. Det är ju både en stat och en kyrka. Och detta påvedöme eller detta antikristliga rike, det tillvällar sig världslig makt, och dessutom upphäver det sig ju mot Guds rätta rike och sätter sig över Gud. Det talade stora ord. Det var större att skåda än det övriga. Det expanderar ju så att detta rike blir mycket större än det medispersiska eller det grekiska eller det babyloniska som det har talats om tidigare. Påvedömet blir ett rike som tränger fram över hela världen. Och det står att Daniel har ju sett hur detta horn som växte upp och talade stora ord, hur det också förde krig mot det heliga och härskade över dem ända fram till domen, till dess att den gamle kom. Och så skildras ju också Nya testamentet antikrists välde. Det finns här och det förtrycker och förför och härskar ända fram till domens dag när människosonen kommer tillbaka och det heliga får ta riket i besittning. Ja, vi kan ju se vad en av dem som stod där, som Daniel uttrycker det, en av dem som stod där, vad han svarade på den här frågan. Det är från den 23 versen. Han svarade: det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det må man ju hålla med om, i hög grad olika de andra. Det skall uppsluka hela jorden och förtrampa och krossa den. Det är världsomfattande. Och det tio hornen betyder att tio konungar skall uppstå i det riket. Och efter dem skall uppstå en annan som skall vara olik det förra och som skall slå ned tre konungar. Denne som kommer, som vi tror här är antikrist, är alltså olik de andra. Och det gäller ju i hög grad om påvedömet, påvemakten. Den är av annan typ och annan art än de romerska kejsarnas välde. Och denne ska upphäva sig sitt tal mot den högste och föröda den högstes heliga. Bättre översatt tror jag det är att säga, och förtrycka den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och det ska givas i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Ja, det är väldigt koncist, skildrat, kortfattat. Detta att han ska förändra heliga tider och lagar, det kan syfta på Guds ordningar och Guds tider. Och det är ju ganska typiskt för påvedömet. Guds lagar anser sig påvemakten ha rätt att ändra på, eftersom man menar att det är Gud själv som därmed ändrar. Han framträder ju som Gud. Så ändrar påven till exempel skapelseordningen. När det gäller äktenskapet så inför han stadgar och regler som man absolut måste följa för sin salighets skull. Till exempel nödvändigheten av celibat för ordets tjänare. Han inför munkväsendet med allt vad det innebär. Och han sätter upp nya högtider som man måste följa och rätta sig efter som gudomligt givna ordningar. Han flyttar den gammaltestamentliga sabbaten, menar att den gäller på samma sätt i nya förbundet, men då en annan dag. Och menar att det är tecken på hans makt. Han har gudomlig makt när han kan på det sättet flytta en helig dag ett steg framåt från lördagen till söndagen. Så står det att hans välde varar i tid, tider plus en halv tid. Det är ett mycket gåtfullt uttryck. En del löser det ganska enkelt och säger att det måste menas 3,5 år. En tid skulle då vara 1 år, tider skulle vara 2 år och en halv tid skulle vara 1,5 år. Ja, det är klart att 3,5 kan ju vara ett symboliskt betydelsefullt tal eftersom det är hälften av 7. 7 som är det rätta, det sanna, fullheten, den rätta gemenskapen med Gud. Talet för den rätta gemenskapen med Gud. Och den är inte frågan om när antikrist härjar. Det är en felaktig gudsgemenskap som han upprättar. Men å andra sidan vet vi inte säkert hur vi ska uppfatta detta uttryck. En tid och tider och en halv tid. Det kanske bara betyder att han ska härja till en tid. Ja, till tider och en halv tid. Vi får ingen förklaring på detta märkliga uttryckssätt. Och därför får vi vara försiktiga i utläggningen. Och så står det, men dom ska bli hållen. Och hans välde ska tas ifrån honom och fördärvas och förgöras i grund. Hans stora starka välde som har skildrats här i det föregående, som är världsvitt och som förtrycker och trampar ner över hela världen, det får ett slut, det ska gå under, det ska förgöras i grund. Och det ska alltså ske när människosonen kommer åter. 27 versen, men rike och välde och storhet utöver alla riken under himmelen skall givas åt den högstes heligas folk. Eller nog bättre översatt, den högstes heliga folk. Hans rike skall vara ett evigt rike och alla välden skall tjäna och lyda dig. När hans rike kommer, när Guds rike upprättas med makt och härlighet, när världshistoriens sista dag har kommit, då finns det inte dessutom andra riken som kan förtrycka och förkväva och förstöra, utan då har de till fullo gått under, då fördärvas de. Och då är vi alltså framme vid den sista dagen. Vi bör alltså lägga märke till att läser vi noggrant det 7:e kapitlet, så finns det inte något utrymme för ett 1000-årigt rike eller någonting sådant mellan de olika världsmakterna och människosonens rike. Utan det står här helt och klart och tydligt att vi har världsliga makter fram till dess att den gamle kom. Alltså fram till domens dag då det heliga fick ta riket i besittning. Det blir alltså inget yttre fridsrike före domedagen. Och uttrycket ta i besittning, det känner vi igen från domstexten i Matteus 25. Där domaren, människosonen, hälsar det troende med orden ni är välsignade. Och kom nu och tag i besittning det rike som är tillrätt åt er från världens grundläggning. Jag tror vi får nöja oss med detta så länge när det gäller det 7:e kapitlet. Sista versen säger att Daniel uppfylldes av många oroliga tankar och färgen vek bort från mitt ansikte, men jag bevarade i mitt hjärta vad som hade hänt. Så kommer vi till det åttonde kapitlet som i 1917 har fått rubriken Väduren och bocken. Och då ska vi se vad dessa båda djur kan syfta på. Här ges det en mycket klar identifiering i kapitlet, så vi behöver inte sväva ett tvivelsmål om vad väduren syftar på och vad bocken syftar på. Först en liten inledning, vers 1-2. Där får vi veta när Daniel hade denna syn. Det är hans andra syn. Det är Belsassars tredje regeringsår och det blir då ungefär 550 före Kristus. Det är ett intressant år. Just det året då bröt Cyrus med Astyages av Medien och kunde därmed skapa den medisk-persiska staten just det här året. Så samma år som Daniel har denna syn. Och här ser han så vad som blir av det starka välde som kommer att genom Cyrus ta över världsmakten efter babylonierna från och med år 539. Vad blir det av den världsmakten? Det är väduren. Och vad blir det av den världsmakt som kommer därefter? Den världsmakt som i sin tur krossar det medispersiska väldet. Nämligen bocken. Det är det detta åttonde kapitel handlar om. Daniel blir i synen förflyttad just till hövdingdömet Elam. Till Susans borg i hövdingdömet Elam. Och det är ju intressant. Han flyttas alltså från det babyloniska riket där han nu finns år 550 till det rikets centrum som komma skall från och med 539. Han flyttas dit i synen. Jag tyckte mig vara i Susans borg i hövdingdömet Elam. Det är vad han ser. Han ser hur han befinner sig där. Vid floden Olai. Och den floden, den känner vi till. Den finns omnämnd i grekiska dokument och i assyriska dokument. Så har vi då själva synen, verserna 3-8. När jag lyfte upp mina ögon fick jag se en bagge eller en vädur stå framför floden, och han hade två horn, och båda hornen var höga, men det ena var högre än det andra, och detta som var högre sköt sist upp. Vi får en förklaring till det här lite längre fram i kapitlet. Men vi kan redan nu säga att det är det medis-persiska riket. Och det som har etablerats just samma år som Daniel ser den här synen. Det mediska riket, det är det första hornet som kom först. Så knyts hela perserväldet ihop med detta rike. Det är det andra hornet, det kommer sedan. Men det blir det dominerande. Det blir högre som det här står. Detta som var högre sköt sist upp. Och därför brukar man ofta kalla det medispersiska riket bara kort och gott för det persiska. I varje fall från och med 539 när det babyloniska riket har störtats. Jag såg väduren stöta med hornen västerut och norrut och söderut. Alltså inte österut, utan bara västerut, norrut och söderut. Det stämmer precis med det medispersiska riket. Det stötte åt det hållet. Och inte ett djur kunde stå honom emot. Det betyder alltså inget rike kunde stoppa denna världserövring. Ingen kunde rädda ur hans våld. Han for fram som han ville och företog sig stora ting. Vi kan här tänka på Cyrus själv och också på hans efterträdare Kambyses 530-522. Det blev en väldig världserövring. Och när jag vidare gav akt fick jag se en bock komma västerifrån och gå fram över hela jorden, dock utan att röra vid jorden. Och bocken hade ett ansenligt horn i pannan. Vad är det för en bock? Jo, denna bock är det grekiska eller makedoniska väldet. Och hornet i pannan, det är den första kungen för det riket, nämligen Alexander den store. Och han drar fram så snabbt och effektivt att det kan heta att han rör inte vid jorden. Han springer så fort att han behöver inte sätta ner fötterna i marken. Det kan vi ju jämföra med leoparden i kapitel 7, vers 6. Det är ju samma rike. Och där hade vi bilden av ett djur som hade fågelvingar. Som också antyder samma sak, att det tar sig fram så oerhört snabbt och fort. Och så var ju fallet med det grekiska väldet under Alexander. På 10 år erövrade det hela den dåtida världen. På 10 år. Alexander dog ju sedan mycket plötsligt. Och i 6:e versen, han nalkades väduren med de båda hornen, alltså det medispersiska väldet, den som jag hade sett framför floden, och sprang emot honom i väldig vrede. Jag såg honom komma ända in på väduren och störta över honom i förbittring, och han stötte till väduren och krossade hans båda horn, så att väduren icke hade någon kraft att stå emot honom. Sedan slog han honom till jorden och trampade på honom, och ingen fanns som kunde rädda väduren ur hans våld. Ja, detta är en mycket exakt skildring av vad som kom att hända när Alexander kom att slå ut totalt det medispersiska väldet. Och detta ungefär 333 till 331. Vad hände då med det grekiska väldet från vers 8? Står det: bocken företog sig mycket stora ting, men när han hade blivit som starkast brast det stora hornet sönder. Precis så gick det. När Alexander var som starkast så dog han, och hela riket brast sönder. Och 4 andra ansenliga horn sköt upp i det ställe åt himmelens 4 väversträck. Det här har vi redan talat om i det föregående kapitlet. Det talades också om denna fyrdelning av riket. Och så gick det när Alexander hade dött. 323 så slets riket sönder och kom att uppdelas på 4 riken, som inte fick all samma härlighet och glans som tidigare. 4 andra ansenliga horn sköt upp i det ställe åt himmelens 4 väderstreck. Och vi kan räkna upp dem. Det var då Makedonien under Kassander. För det andra Trakien och Mindre Asien under Lysimakos. För det tredje Syrien under Seleukos eller Seleukos. Och för det fjärde Egypten under Ptolemeus eller Ptolemaios, om man nu väljer latinskt eller grekiskt uttal. Så gick det med det grekiska väldet. Och så läser vi i 9:e versen: och från ett av dem gick ut ett nytt horn, i begynnelsen litet, och det växte över måttan söderut och österut och åt det härliga landet till. Det är alltså Palestina, Kanans land, det land som Abraham och Abrahams säd hade fått sig tilldelat. Ja, vad är det för någonting, detta lilla horn? Ja, här ser vi att det är inte detsamma som det horn som vi har talat om i 7:e kapitlet. Många har förväxlat dessa båda horn. Här är det ett horn som hör samman med ett av de här 4 rikena som uppstod efter Alexander den stores död. Det har visserligen stora likheter med antikrist själv, med påvedömet. och är en förebild, en typos, en förebild för hur antikrist går tillväga. Men här är det då förebilden som är Antiochus den fjärde, Epifanes, som härjar som värst på 160-talet före Kristus, ja redan på 170-talet. Han kommer från ett av de fyra. Från ett av de fyra utgick ett nytt horn, i början litet. Ja, så var det med Antiochus den fjärde, Epifanes. Och så skaffade han sig större och större makt. Han växte över måttan söderut och österut åt det härliga landet till. Alltså söderut mot Egypten och österut mot Elymais och Armenien. Och det stämmer då med Alexander. Eller med Antiochus, förlåt. Med Antiochus den fjärde. Och det står vidare. Han tog bort ifrån honom, alltså härskarornas första, det dagliga offret, och hans helgedomsboning slogs ned. Ja, det var ju vad Antiochus gjorde och vad som är en förebild för antikrists verksamhet. Skadar, fördärvar och slår ner Guds rätta rike. Och Antiochus slår sönder och fördärvar den gammaltestamentliga teokratins centrum. Vanhelgar och förstör templet och tempelområdet och sätter upp en styggelse, ett hela tempel mitt på brännoffersaltaret. Jämte det dagliga offret blir och en härskara prisgiven för överträdelses skull. Här är texten mycket svår att översätta, och därför ska jag inte gå in på några detaljer till den här versen. Den kan också översättas lite annorlunda. Och det slår sanningen ner till jorden och lyckas väl i vad det företager sig. Antiochus samspelade med överträdare, med judar som avföll från Guds ord och som samarbetade med Antiochus och som låter avfallet och överträdelsen inom judafolket komma till en kulmen. Och så blir sanningen slagen till marken. Det var ju typiskt för Antiochus hur han hädar och smädar Gud och på allt sätt vill förbjuda den gudsstyrkan som är föreskriven i gamla förbundets skrifter. När det i tionde versen står att han växte ända upp till himmelens härskara och kastade några av denna härskara av stjärnorna ner till jorden och trampade på dem, så vet vi inte exakt hur det ska tolkas, några av stjärnorna, om det syftar på rivaliserande kungar, det har en del tänkt, eller om det syftar på troende. Ibland så liknas ju troende människor vid stjärnor på himmelens fäste. Han tog alltså bort det dagliga offret. Och vill man veta lite om det dagliga offret, så slår man upp andra Moseboks 29 kapitel och läser i verserna 38 till och med 42. Och detta är vad du ska offra på altaret, två årsgamla lamm för var dag beständigt. Det ena lammet ska du offra om morgonen och det andra lammet ska du offra vid aftontiden. Och så vidare. Och det var detta offrande som var mycket viktigt som Antiochus omöjliggjorde. Och så blev templet och tempelgudstjänsten förstörd och vanhelgad. Och det är detta skedde. Ibland daterar man det 168 och fram till 165. En annan datering är 167 till 164 före Kristus. 164 så kan man återigen rena templet och ta det i bruk så som det var meningen. Så har vi då den 13 och 14 versen, och då får vi säga något kort om detta. Det är ett par versar som har som man har funderat mycket över. Där står: sedan hörde jag en av de heliga tala, och en annan helig frågade denne som talade: hur lång tid avser synen? Om det dagliga offret och om överträdelsen som kommer och stad förödelse, och om förtrampandet av både helgedom och härskara. Då svarade han mig: 2300 aftnar och morgnar, därefter skall helgedomen komma till sin rätt igen. 2300 aftnar och morgnar. Vad betyder det? Ja, det är återigen inte så lätt att säga. En del har tänkt på den här tiden när templet nu låg vanhelgat. Och det var fallet i ungefär 3,5 år. Och då har man tänkt att aftnar och morgnar, det är ju två delar av samma dag, aftonoffret, morgonoffret. Och då får man dela 2300 mitt itu, och då får man 1150 dagar. Och det är detsamma som 3 år och 2 månader. Så det stämmer inte riktigt, men nästan. Och en del har då tänkt att det är detta som det här syftar på. En annan möjlighet är att 2300 aftnar och månader betyder 2300 dagar. Det är detsamma som 6 år och 4 månader. Och det stämmer ganska bra med den hemsökelse som Antiochus svarade för från 171 och fram till 165 före Kristus. Så redan innan han sätter upp förödelsens styggelse eller hedna altaret, så har han ju vanhelgat och fördärvat mycket i Jerusalem. Men det är svårt att säga. Det finns andra som tolkar det här så att det ska räknas som år från en viss tidpunkt, och då hamnar man någon gång på 1800-talet efter Kristus. Och man har sagt att här har vi ett bevis för att just 1843 eller 1844, då ska det hända något speciellt. Och det är vissa riktningar som alltjämt håller fast vid en sådan tolkning. Men nu måste jag sluta för ikväll, och vi får börja nästa gång med att gå in på hur en tolkare, här träder en tolk, träder fram och förklarar den här synen, verserna 15 till och med 27. Det får vi alltså återkomma till.